Hej och välkomna till avsnitt 1187 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Igår den 18 september 2020 så avled högsta domstolens domare Ruth Bader Ginsburg. Det ger Donald Trump och republikanerna en unik möjlighet att cementera en konservativ majoritet i högsta domstolen under årtionden framöver. Här följer ett samtal med Joakim Henriksson, en av Sveriges främsta experter på USAs högsta domstol, om vad som väntar härnäst. Varmt välkomna. Joakim Henriksson, välkommen.
Tack så mycket, Ronny.
Jag brukar ha med dig i min podcast när vi ska prata om juridik och om högsta domstolen i USA, för du är en, inte bara lite av en USA-expert när det kommer till den frågan, utan du är en expert och du har ett ganska, i mitt tycke, ett ganska mastigt CV. Du har varit i högsta domstolen, du har träffat Antonin Scalia. Kan du dra lite kort de saker du har gjort där borta?
Jag vill bara säga att jag, precis så att någon tror att jag har varit i högsta domstolen, jag har ju besökt högsta domstolen i USA och sett på följt fall där, särskilt när jag var i, praktiserade på Sveriges ambassad i Washington, och då fick jag möjligheten att följa flera av de fallen då som högsta domstolen behandlade. Och sen har jag intervjuat Antonin Scalia, skrev artiklar om honom när han gick bort då för 4 år sedan, det var i förra valet. Och sen då följt amerikansk politik och amerikansk juridik då, särskilt vad gäller högsta domstolen.
Mm. Och det som har hänt nu då, det är ju att Ruth Bader Ginsburg, en av högsta domstolens största veteraner kan man säga då, hon har avlidit. Hon avled vid 87 års ålder och var bara i förrgår tror jag hon dog, eller om det var igår till och med. Men i alla fall, hon har avlidit. Och lite kort då, vem är hon? Vem var hon?
Ja, Ruth Bader Ginsburg tillhörde ju högsta domstolens vänsterflygel. Alltså hon blev nominerad av Bill Clinton 93 och var en av de mest seniora domarna. Och har sedan hon blev tillsatt då varit, vad ska man säga, det som man i amerikansk debatt kallar för en liberal domare. Det vill säga hon har röstat för mot dödshjälp och för aborträttigheter och för utökning av till exempel homosexuellas rättigheter. Och man kan ju då kontrastera henne mot man kan ju säga att idag så fanns det då, innan hon gick bort, så fanns det ett block på 4 stycken domare, demokratiskt tillsatta domare då, som brukade rösta i ett block och annorlunda då än vad de republikanskt tillsatta domarna brukade göra. Men även inom den här lilla gruppen då, så får man ändå säga att hon har ju varit mer av en, vad ska man säga, en demokratisk partisan då i hur hon har röstat eller de resultaten hon har kommit till. Man kan titta på till exempel domare Kagan och Breyer. Kagan tillsattes av Obama, Breyer tillsattes också av Clinton. De har ibland då röstat tillsammans med republikanerna i rätt så viktiga mål. Det har inte Ruth Bader Ginsburg gjort, utan hon då tillsammans med Sonia Sotomayor, en annan Obama-nominerad domare, röstar nästan alltid då i enlighet med, oftast då hur, i enlighet med demokratiska partiets preferenser, det får man ju ändå säga. Medan då, du och jag satt och pratade för 4 år sedan om den konservativa domaren Antonin Scalia när han gick bort. Han var ju en konservativ domare, var tillsatt av republikaner, men han var ju också då känd för att hans tolkningsfilosofi då, att han var bunden av konstitutionens innebörd när den skrevs. Det innebär ju då att han ibland så blev det konservativa resultat, men ibland så blev det ju då mer liberala resultat, som när han röstade för att flaggbränning var konstitutionellt skyddat, som när han röstade för mer skydd och rättigheter för de anklagade för brott, någonting som kanske inte mer konservativa gillade. Så han var ju mer svår att förutse, medan då, jag måste nog säga att Ruth Bader Ginsburg, det är svårt att se, komma på ett enda fall där hon röstade med de konservativa domarna.
Just det, en aktivist kan man säga då. Men sen, hon har också blivit känd för att hon har gjort väldigt många banbrytande saker. Och hon har varit mest känd för då, det är att hon har arbetat väldigt mycket i högsta domstolen och i tidigare domstolar för kvinnors rättigheter i USA. Hon har betytt väldigt mycket för jämlikhet, liksom olika liksom arbetsförhållanden och sådana saker. Så det är väl det som är hennes stora, när man liksom tecknar historien av henne, så kommer hon att bli beskriven som den stora juridiska kvinnorättskämpen i USA. Skulle man kunna säga så, lite förenklat bara.
Ja, det finns ju en sån historieskrivning. Och hon hade ju en politisk karriär bakom sig innan hon blev domare. Då hade hon ju ett förflutet som politisk aktivist i ACLU. Så det är lite annorlunda då, till skillnad från många andra som kanske då har mer juridisk bakgrund enbart som domare. Eller kanske. Men hon hade ju en väldigt politisk framtoning med hela sin karriär, och det var därför hon blev utnämnd då av Jimmy Carter tidigare. Men absolut, hon har profilerat sig i kvinnofrågor, och några av hennes mest, antar jag, mest berömda bidrag i Högsta domstolen har kommit i fall som handlat om kvinnors rättigheter. Jag nämnde ju till exempel då abort. Bara nu till exempel i, det var väl nu i juni, så kom det här viktiga fallet Burwell versus Hobby Lobby, som handlade om då det här kontraceptivmandatet då som fanns i Obamacare, som där då en majoritet av Högsta domstolen då kom fram till att skyddet för religiös frihet garanterade då att vissa arbetstagare inte behövde, eller arbetsgivare inte behövde då ge ut p-piller. Och där röstade då Kagan och Breyer med de konservativa, så det var en så bred majoritet. Men då röstade då Ginsburg och Sotomayor i minoritet då, som de brukade göra.
Just det. Ja, vi kan gå in på lite, för det är intressant att säga att hon är så liberal i många sådana specifika sakfrågor och att hon är en aktivist. Och just det här med att hon är aktivist, det har gjort att hon har blivit en ikon inom den, ja, liberala, progressiva och idag numera också socialistiska rörelsen i USA. Jag såg faktiskt ganska nyss då, eftersom hon, jag har inte sett den förut, men det kom en spelfilm 2018 som heter RBG, och det är ju liksom en förkortning då av Ruth Bader Ginsburg. Och den här filmen visar ganska tydligt att hon hade väldigt hård ton mot Donald Trump, både när han valdes och när han installerades, och hon vart väldigt populär bland de här vänsteraktivisterna. De gjorde en kulturell ikon av henne, och man verkligen hypade upp henne, att det är hon som står upp för det progressiva och det liberala. Så att en aktivist utan tvekan. Men innan du går vidare tänkte jag också säga att hon har en koppling till Sverige också. Hon pluggade faktiskt i Sverige, eller studerade och skrev i Sverige, i Lund, vid Lund, där du också har varit, hållit till då, och där du har träffat Antonin Scalia, kan jag säga då, för de som inte har lyssnat. Men hon var i Lund på 60-talet och skrev en bok tillsammans med en svensk professor här som jag inte minns namnet på nu, och hon lärde sig lite svenska, så att hon har en Sverigekoppling, och det tycker jag ändå är kul.
Ja, och det har hon då gemensamt med sin vän då, Antonin Scalia, som också har en koppling till Lunds universitet, och var där jag träffade honom då när jag studerade juridik där. Men jag vill också bara nämna, vill säga då, om komplettera det här med politisk aktivist, för att det är viktigt för en svensk publik att förstå att när vi pratar om sådana här, vad ska man säga, mer liberala domare, så handlar det om ett synsätt då där, om Antonin Scalia, de konservativa då, tolkade konstitutionen genom att titta på den ursprungliga betydelsen, eller vad den betydde när man stiftade den, så anser då liberala domare, eller domare som Ruth Bader Ginsburg, att konstitutionen är ett levande dokument, och att den måste då, och att innehållet ändras med tiden, och att det då är personer som hon då som ska avgöra hur den har ändrats. Men då menar ju kritiker att det ger ju upphov till en politisering av domstolen och av juridiken, därför att om man då lämnar upp det till, inte till lagstiftaren utan till domare att då bestämma vad en lag eller vad en konstitution ska säga, då ersätter de ju lagstiftarens bedömningar, så att säga. Det blir ju automatiskt politiskt, och man kan ju bara jämföra det med hur vi gör i Sverige. I Sverige har vi ju en lång tradition av att domare ska bara tolka lagen. Och vi har ju vad vi kallar ett teleologiskt tolkningssätt, det vill säga att vi tittar på riksdagens förarbeten och vi tittar på vad man menade när man skrev lagen. Och sociala revolutioner sker ju i Sverige genom lagstiftningen. Det sker nästan aldrig genom våra domstolar. Vi införskaffade ju inte fri abort eller införandet av homoäktenskap genom domstolar i Sverige, utan det var ju Sveriges riksdag som gjorde det, därför att vi anser att det är folket som ska stifta lagarna. Medan de här, som Ruth Bader Ginsburg, har ett annat perspektiv.
Men det är ganska intressant då, för det här är ju den stora skillnaden mellan liberala och konservativa domare. Alltså att de konservativa är det man kallar originalister och de liberala är helt enkelt liberaler. De betraktar konstitutionen som ett levande dokument. Så att det kan vara viktigt för lyssnarna att veta det, att det finns en, liksom, en filosofisk skillnad i hur man betraktar konstitutionen. Högsta domstolens främsta uppgift är ju helt enkelt att jämföra amerikanska lagar och agerandet i USA, liksom bolla det mot konstitutionen. Är det här agerandet förenligt med USAs författningstexter? Det är ju högsta domstolens primära uppgift. Och då har man de här två skilda perspektiven att liksom tolka och analysera konstitutionen. Så att det är den stora skiljelinjen verkligen mellan liberaler och konservativa domare. Kan man säga så,
ja,
lite kortfattat?
Absolut, men jag vill också bara understryka att när vi säger så liberaler, då menar vi ju, det är ju en idiosynkratisk detalj just den amerikanska vänstern, eller de som kallas liberaler. För att jag menar, som sagt, i Sverige har vi ett tolkningssätt där vi tittar på lagstiftarens intentioner, men jag tror att det gör ju alla domare i Sverige, och alla de är ju inte konservativa, och vi är ju hyfsat liberalt land vi också, kan man ju argumentera på. Utan det här handlar ju om att amerikansk vänster är unik i det här avseendet, och det här stämmer väl, om man ska gå tillbaka och kolla, så har det väl att göra med resultat av de radikala rörelser som växte fram på 60-talet och 70-talet och tyckte att det var svårt att få igenom allting lagstiftningsvägen, och då försökte hitta andra vägar att få igenom sin vilja.
Mm. Om vi ska börja lite kort gå vidare då och prata lite grann om alltså HD:s uppsättning. Hur ser högsta domstolen ut till strukturen, bara lite kort?
Ja, du menar den politiska sammansättningen av domare?
Ja, dels det är hur många medlemmar som sitter där och den politiska sammansättningen och hur den har förändrats kanske. Därför att om jag förstått saken rätt så var högsta domstolen mycket mer liberal på till exempel 60-talet och tidigare också, och nu är den mycket mer konservativ.
Ja, men precis. Så ett resultat av de radikala, av de rörelser, aktiviströrelser på 60-70-talet ledde ju då till att man fick en politisering av domstolen, och jag skulle säga absolut under, på vad man vill börja mäta, men absolut under 70-talet så började ju domstolen politiseras. Här är det viktigt då, det berömda fallet av Roe versus Wade som legaliserade abort i hela USA, kom 72 tror jag. Så det var början av 70-talet. 80-talet då kom Reagan och började då att göra domstolen mer moderat. Men jag menar, det finns väldigt många detaljer här, Ronny, och vi har pratat om det tidigare. Men det tog ett tag för republikanerna att vrida tillbaka domstolen till mitten eller högre ut. För att dels var det en försenad reaktion, och dels så var det många av de domarna som republikanerna nominerade som gick över till andra sidan efter att de kom till högsta domstolen. Det sker nästan aldrig. Det har aldrig hänt nästan på andra hållet, men det sker ofta när republikanerna nominerar domare. Så det tog lite tag. Det finns 9 platser i högsta domstolen. Och det som var viktigt då med Trumps seger rent politiskt, det var att för första gången beroende på hur man ser det, men jag skulle säga för första gången förra gången då, när han nominerade Brett Kavanaugh, det var första gången som det fanns en riktig konservativ majoritet. Då hade man 5 av de här 9 platserna. Och så det är det som är det viktiga nu här. Så det finns då, fram till igår då, så fanns det en liberal minoritet på 4 domare, av vilka Ruth Bader Ginsburg var en av dem. Om då Trump skulle lyckas att ersätta henne, då skulle det alltså finnas en 6-3 konservativ majoritet. Det har det inte funnits sedan, jag vet faktiskt inte, men i alla fall inte sedan efter 30-talet i alla fall.
Ja, det är jätteintressant, och det innebär ju att det är väldigt mycket som står på spel, och vi kan diskutera det lite senare då, men nu diskuteras det mycket hur kommer det gå, och så att om du beskriver, hur fungerar en tillsättning av en ny domare i högsta domstolen? Vad kommer hända nu, processen?
Ja, vanligtvis är det ju så att den formella processen är det att presidenten har enligt konstitutionen rätt att nominera en domare, och efter det så är det upp till kongressen eller till senaten att godkänna den här domaren då. Och då har det blivit diskussion här nu då. Donald Trump har sagt att han kommer nominera en domare, det sa han igår väldigt tidigt ute med. Men då har det blivit diskussion om det här, om huruvida det är lämpligt att göra det under ett valår. Det finns ju ingenting i konstitutionen som förbjuder republikanerna från att godkänna en domare under ett valår. Men det har ju kommit anklagelser nu i media där man säger att republikanerna för 4 år sedan, när Antonin Scalia dog, menade att man inte kunde tillsätta domare under valår. Och det var på det sättet de förnekade Obamas nominering. Merrick Garland.
Vi kan bara säga så här, om jag får skjuta in där då, att det är alltså presidenten som nominerar, men den som sen godkänner är senaten. Och när Obama var president på hans sista år då var det republikanerna som styrde senaten, och han själv och Obama var ju demokrat, så att det var därför det var en konflikt, kan man väl säga då.
Ja, precis. Och nu har vi då en situation där både senaten och Vita huset kontrolleras av republikanerna. Mm. Även om det är en liten majoritet i senaten. Men så det läste jag mycket om i tidningarna i morse, om att man hänvisar till McConnell-regeln, döpt efter republikanernas majoritetsdelare i senaten, Mitch McConnell, där man då säger att han ska ha sagt att man kan inte godkänna domare under valår. Men det är en sanning med modifikation, eller rätt så stor modifikation. Eller det är inte sant. Den ursprungliga McConnell-regeln var att det fanns ingen historisk praxis eller tradition av att godkänna nya domare under ett valår då senaten och Vita huset stöddes av olika partier, så som det var för 4 år sedan. Och det sa han då, det fanns ingen tradition av det. Om man gick tillbaka till 1880-talet tror jag, när Grover Cleveland var president. Mm. Så det är egentligen det som är McConnell-regeln då. Så den gäller inte riktigt i det här fallet då. Men ja, nu har det blivit en väldigt partisk politisk diskussion kring det där. Men i vilket fall, det finns inga legala hinder från att godkänna domare nu.
Nej. Och vi kan komma in på huruvida det kommer att ske och sådär inte, men om det skulle vara så här, för det här är ju en process som är ganska lång, alltså den kan gå snabbt, alltså Trump och många är inne på att det här, allt ska ske innan valet den 3 november, men om det tar tid, jag menar, kommer högsta domstolen stå stilla då, för de är ju bara 8 medlemmar nu när hon är död då, Ruth Bader Ginsburg, eller vad händer liksom innan det har kommit en ny domare i högsta domstolen innan vi går vidare?
Ja, som jag förstår det så har inte den nya terminen eller nya sessionen öppnat än i högsta domstolen. Jag tror att det är lite senare i höst. Så just nu tror jag inte att de är aktiva. Men när de då börjar igen så kan de ju fortfarande ha de här muntliga förhandlingarna. Det kan man ju ha. Men när det gäller då att skriva beslut, och de brukar väl komma lite senare då, in då på hösten, då behöver man ju egentligen det finns ju risk då i de här kontroversiella fallen att det blir
fyra.
Det kan ju bli, nu är den politiska balansen lite annorlunda, så det kan ju hända att man har möjlighet att komma till beslut ändå. Det där är lite komplicerat därför att vi har sett en tendens där John Roberts då, som en konservativ domare, har gått över och röstat med de fyra liberala. Så det sker massa intriger bakom scenerna. Men absolut, det kan absolut vara så att högsta domstolen på grund av henne då löser sig, att man inte kan besluta. Och det skulle ju vara extra problematiskt då, ifall man tänker sig en situation där det här valet då, som kommer i november, skulle leda till en massa domstolsprocesser, vilket då båda partierna hotat med.
Ja, det där var en liten parentes då. Men okej, då beskriver vi lite grann då det här med McConnell-regeln, och det är det här som demokraterna kastar mot republikanerna, att nu bryter republikanerna sitt ord. Förut sa de 2016 då att man kan inte tillsätta, det var ju fel då, men att man inte kan tillsätta en HD-domare under ett valår, och nu vill man göra det i alla fall. Men om vi går in på lite grann, alltså Trump, han har ju sagt att han har en lista på liksom potentiella domare som han skulle kunna tänka sig nominera. Kan du berätta lite om den listan och vilka som är på topp nu?
Ja, han hade ju en lista som man släppte förra valet då, som fortfarande gäller. Och på den listan då så finns favoriter som många pratade om skulle ha tillsatt. Men han valde i slutändan Neil Gorsuch, han valde i slutändan Brett Kavanaugh, men det finns namn kvar på den listan som man skulle kunna ta i. Högst av dem är väl en kvinnlig domare då, Amy Coney Barrett, som är en appellationsdomstolsdomare idag. Och jag tror också att hon är favoriten. Men sen är det sant att han för några veckor sedan så kom han ut med en ny lista för det här valet. Och det har inte hunnit Det har inte skrivits så här jättemycket om alla de kandidaterna. Det finns några kända namn, bland annat då Bushes före detta, vad ska man säga, riksåklagare eller vad man ska säga, Solicitor General Paul Clement. Han är väldigt känd för de som har följt många av de här domstolsfallen under de senaste 10 åren. Och på listan fanns också 4 stycken senatorer, Ted Cruz, Josh Hawley, Tom Cotton och Mike Lee. Alla de är jurister och är intresserade av konstitutionella frågor. Det är inte helt, det finns ju, om man går tillbaka längre tillbaka i tiden, så var det hyfsat vanligt att man tillsatte politiker som domare. Innan Joe Biden nominerade Kamala Harris till vicepresident så fanns det ju teori och kanske lösa teori om att han skulle kunna nominera henne till högsta domstolen. Så det är inte jättevanligt, men sånt kan ju hända. Men jag tror ändå att det mest sannolika just nu, eller det namnet som i alla fall man snackar om mest nu, det är hon, Amy Coney Barrett. Det säger hon ju då en, om man bara ska prata ren politisk strategi, så tror jag att det kommer att finnas ett tryck att ersätta Ruth Bader Ginsburg med en kvinna. Det sitter bara en kvinna i högsta domstolen just nu. Och Trump, vet vi, har tittat på olika strategier att vinna tillbaka de här suburban, för det mesta tidigare republikanska kvinnliga väljare som har övergett partiet, och vet att han pratat om det. Så jag tror att i rent politisk strategiska termer så tror jag att hennes namn kommer att dyka upp en del. Men hon är också då en domare som är katolsk och har pratat mycket om sin tro. Och det var ju också när hon då skulle godkännas som appellationsdomare. Trump nominerade henne. Då blev det en skandal när demokraterna då till synes verkade introducera ett slags religiöst test. Där de då förhörde henne om hennes religiösa tro, vilket många tyckte var olämpligt. Men så hon har ju varit i hetluften tidigare.
Mm. Vad heter hon igen? Säg namnet igen.
Amy Coney Barrett.
Just det, just det. Mm. Vi kan gå vidare också lite grann på vad som är liksom politiskt strategiskt bäst i det här. Men jag tänkte först fråga, alltså, det finns ju också en farhåga från republikanskt håll att demokraterna, om de tappar majoriteten nu i högsta domstolen, att de ska syssla med något som heter court packing. Och kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, men precis. Det är bara att ta upp det, Ronny. Därför jag tycker att man måste titta på det som sker i USA nu ur ett större perspektiv. Särskilt som svensk så kan man tycka att det här är det som sker just nu kring det här är cirkus eller det är kaos, och man kanske skyller på det ena eller det andra partiet. Men det, då är det viktigt att man backar upp lite och ser på den stora kontexten, vilket är att de senaste 20 åren, eller egentligen de senaste 30 åren, så har det skett en stegvis upptrappning av det här kriget mellan republikaner och demokrater vad gäller högsta domstolen, och man har brutit om mot normer. Båda partierna har gjort det. Och sedan några år tillbaka så har det blivit väldigt populärt i demokratiska kretsar att prata om någonting som heter court packing. Det vill säga att demokraterna säger till sig själva att de har förlorat majoriteten i högsta domstolen. Och det kommer bli väldigt svårt för dem att få tillfällen att ändra på den balansen. Och vad de då har beslutat sig för att göra, många av dem, inte alla, är att man ska helt enkelt utöka platserna i högsta domstolen. Så man ska fylla domstolen med domare lojala till demokratiska partiet tills man får en majoritet. Det här är någonting som det finns en tradition av i demokratiska partiet. FDR då, som var president, legendarisk president på 30-40-talet, han försökte göra det, men det gick dessutom inte då därför att det blev ett sånt stort ramaskri, och man kritiker sa att det var auktoritärt och han backade till slut. Men det har alltid funnits en sån ett sånt hot, och så några år tillbaka så har det mer mainstream för demokrater att prata om det. Kamala Harris sa för en tid sedan att hon var öppen för den diskussionen. Bara nu i natt då så såg vi senatorer som gick ut och sa att det ska vi göra. Jag tror att det var Ed Markey i Massachusetts som gick ut och sa att det här ska vi göra. Då har viktiga opinionsbildare, Josh Marshall till exempel som är förde, Jamel Bowie i New York Times. Så det är liksom en mainstream, och det finns sådana aktivistkampanjorganisationer som är inställda för just den här striden. Nu i natt så fick demokratiska organisationer, jag tror det var $42 miljoner bara över natt på grund av det här, att RBG hade gått bort. Så de är absolut, det här är en strid som de är inställda för. Och jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se. Det här är ju någonting, det skulle vara rätt så extraordinärt ifall det här var ett plan som de gick ner för. Därför att jag menar, du kan tänka dig själv, ifall vi hade läst rubriker om att regeringen i Ungern eller regeringen i Polen eller regeringen i Turkiet liksom fyllde högsta domstolen med lojala domare, då hade vi hade ju rapporterat om det på ett helt annat sätt, tror jag.
Mm. Ja, det är intressant att det är demokraterna som driver det här. Och sen kan vi säga att konstitutionen säger inte hur många domare det ska vara, så att det är liksom, ja, det finns inga tydliga regler därifrån.
Nej, absolut. Det här handlar ju bara om, vad ska man säga, liberala normer i en demokrati och vad, liksom, hur långt man kan gå inom de ramarna.
Mm. Ja, men det handlar om aktivism för att man inser att nu kommer domstolen inte att driva våra frågor. Det blir inte svårare än så egentligen.
Nej, men precis. Precis. Mm.
Ja. Om vi då ska prata lite grann om strategi nu, därför att nu är det många som pratar om att vi måste verkligen få en ny konservativ domare i högsta domstolen innan valet, för tänk om Trump förlorar eller om vi förlorar senaten, då kanske det blir en liberal domare igen. Och så finns det andra som tänker på ett annat sätt och sådär. Vad är den bästa strategin nu för Donald Trump och för republikanerna att gå framåt, om du skulle analysera?
Ja, det är ju lite komplicerat det där. Han har ju kanske tre alternativ då. Det första skulle vara att försöka få rösta igenom henne in före valet. Alternativ två skulle vara att försöka få igenom henne efter valet, i det här som man kallar för lame duck-perioden då, innan Trump, förutsatt att han då förlorar, så skulle det vara en lame duck-period. Men, ja. Och sen alternativ tre skulle vara i nästa mandatperiod då, villkorat på att han vinner. Och det finns ju risk om alla de tre alternativen. Som sagt, alternativ är ju väldigt riskabelt, därför att det kan ju hända att det är väldigt sannolikt att Donald Trump kanske inte vinner, eller i alla fall att de förlorar majoriteten i senaten. Så det är två olika variabler. Det som är riskabelt med alternativ ett, det är att det finns ett stort motstånd kanske mot att liksom försöka skynda igenom det före valet, och att det kommer påverka, för det är så här att Republikanerna har en majoritet, tror jag, på 53 i senaten. Mm. Så de kan förlora tre stycken senatorer. För om det är 50 så vet vi att vicepresident Pence då kan fälla utslagsrösten. Så de kan förlora tre stycken senatorer. Och det är ju lite riskabelt. Vi har ju liksom då Lisa Murkowski från Alaska då, som är en rätt opolitlig moderat eller liberal republikan, som också sa samma morgon att hon inte tänkte rösta för en nominering i år, då du har personer som Mitt Romney och Susan Collins som är väldigt opolitliga ur ett republikanskt perspektiv. Å andra sidan så har du också för vissa konservativa senatorer som vad heter hon i Arizona? Sally, jag har glömt hennes namn. Vad heter hon? Sally Mac?
Ja, hon, jag tror jag vet vem du menar, men jag har glömt också.
Men och hon är förvisso konservativ, men sitter i ett väldigt tufft val just nu. Då Cory Gardner i Colorado, som också är konservativ, skulle rösta för en konservativ domare, men som sitter i ett otroligt tufft senatorsval i Colorado. Så att rösta igenom före valet skulle sätta de här senatorerna i en stor risk, och de kanske då måste offra sina karriärer på grund av detta. Och då kanske då alternativ två återstår att göra det efter valet. Men jag tror att oavsett så det kommer att vara en uppförsbacke för republikanerna, tror jag, att få igenom en ny domare.
Mm. En strategi det skulle kunna vara att kanske nominera liksom en domare nu och sen så hålla omröstningen efter valet. För på så vis så skulle man ha den här moroten kvar, alltså från Trumps och republikanernas håll, att nu har vi en nominerad konservativ domare, nu måste vi vinna så att vi kan liksom bekräfta henne i senaten efteråt. Vad tror du om den idén?
Men absolut, det tror jag. Jag tror att det är nog den mest sannolika. Jag tror att det är nog det han planerar att göra, i alla fall att presentera sin kandidat före valet. Och då kan han, det kan han säkert vinna röster på. Han kan kontrastera det mot Joe Biden då, som inte har producerat någon slags lista, och säga att vi vet inte alls vilka sorters domare som han tänker erbjuda. Men jag tror att risken är också att visst, men alla de här senatorskandidaterna kommer igen och få frågor då. Kommer du efter valet, ifall Donald Trump förlorar eller ifall du förlorar, att rösta för en ny domare under den här lame duck-perioden? De kommer inte kunna fly från den frågan. Liksom. Och då blir det Så det blir ändå lite tricky. Och det finns ett litet, en liten detalj, och det är då den här senatorn från Arizona, som jag glömt namnet på. Men hon ligger ju under då opinionsmätningarna mot Mark Kelly. Och om hon då skulle förlora, så kan han tillträda redan den sista november. Så McSally heter hon.
Precis, Martha McSally. Jag googlade nu lite snabbt. Precis.
Så om hon då förlorar, vilket mycket kan hända, men opinionsmätningarna tyder ändå på det, då betyder det att hennes ersättare då kan komma in redan den sista november. Och då är de plötsligt bara 52 republikaner. Så det är absolut möjligt, men det är ändå en uppförsbacke, ska jag säga.
Håller demokraterna liksom tätt? Alltså, det finns ingen demokrat som kan tänka sig att rösta för en Trump-domare, tror du?
Nej, absolut inte. Det handlar om, nej, absolut inte. Nej. Och det handlar ju mer om att, det är det jag menar med att, om du läser media nu och så ser du på opinionsmätningar, och det allmänna politiska klimatet är ju mot att republikanerna ska liksom skjutsa igenom en domare. Det är ju därför som det är därför som det finns så många republikanska senatorer som är, vad ska man säga, osäkra.
Just det. Men okej, då, det var intressant. Vi får se vilken strategi som Trump och republikanerna Mitch McConnell väljer. Men alltså, om det nu skulle bli så här då ändå, att Trump får igenom en domare till och det blir en tydlig konservativ högsta domstol. Nu har vi John Roberts som är, även om de konservativa är fler, så har vi John Roberts som står lite mitt emellan då. Men om det blir en till nu som ersätter den mest liberala domaren då, Ruth Bader Ginsburg, då, ja, vad kommer det innebära egentligen för sakfrågor? Du nämnde tidigare att när högsta domstolen var liberal så kom ju Roe vs. Wade, som går rätt till aborter i hela USA. Vad kommer det innebära för USA om domstolen verkligen blir cementerad konservativ, rent konkret i sakfrågor och sådär?
Det där är väldigt svårt att säga. Jag menar, i teorin så skulle det ju kunna innebära att man rev upp Roe vs. Wade, det vill säga att aborträtten på federal nivå försvinner. Det betyder inte, kan vi bara säga till alla, att abort kommer att bli kriminaliserat. Det betyder bara att abort som fråga avgörs på delstatsnivå. Och det är ju väldigt många delstater som inte kommer att förbjuda abort alls. Men så det är en sån fråga. Och vi kan tänka oss när det gäller kvotering baserat på hudfärg, någonting som republikanerna eller som konservativa domare har velat begränsa väldigt länge. Det finns frågor om, det handlar ju snarare då kanske om att de mota, vad ska man säga, liberala domars initiativ, som att till exempel då förbjuda dödsstraffet och sånt, att sådana saker blir mycket svårare. Men det som gör det komplicerat är ju då att som sagt, att jag tror att kommer att se en tendens där John Roberts då, som var nominerad av Bush, och Brett Kavanaugh, som är nominerad av Trump, kanske rör sig lite mot mitten då. Därför att John Roberts, och det är ju lite ett resultat av den här opinionsbildningen som vänstern har gjort. De har ju försökt att, ända sedan de senaste 10 åren, så har de försökt att delegitimisera högsta domstolen, den amerikanska vänstern. Började redan då kring det här United, Citizens United-fallet. Och när Barack Obama då skällde ut högsta domstolen i sitt State of the Union-tal. Ända sedan dess har det ju politiserats. Och den här påverkanskampanjen har ju gjort att John Roberts känner sig tvingad att på något sätt bevara legitimiteten i domstolen då, genom att vad ska man säga, inte avgöra de här mest konservativa, att vänta med det i alla fall, de här mest konservativa domsluten.
Han blir pressad att inte vara en originalist egentligen då.
Ja, absolut. Det där är en väldigt komplex fråga. Man kan prata om det väldigt mycket. Men han har ju skett en skiftning lite i hur han röstar. Att han gått över blockgränsen lite oftare. Och likadant, det finns inte riktigt samma tendens för Brett Kavanaugh. Men man kan ana också att den här, det har ju funnits en rörelse om att delegitimisera honom också. Det vet ju, det här med Brett Kavanaugh-affären. Och jag tror att han också känner sig pressad att helt enkelt ändra sitt beteende efter det sättet han blev nominerad på.
Just det.
Eller, ja.
Jätteintressant. Ja, jag har inga fler så här konkreta frågor. Är det något mer vi behöver veta om den här processen som du kom på, som vi bör liksom upplysa om? Eller, ja.
Nej, bara det att de kommande dagarna kommer att bli väldigt viktiga, tror jag, att se vad folk, vad republikanerna säger. Donald Trump har sagt att han kommer att nominera en domare. Vad menar han med det? Menar han att han också vill att han eller hon ska bli röstad igenom förra valet? Är det det han menar? Vad kommer Mitch McConnell säga? Se liksom detaljerna i vad de säger för någonting. Och också vilka republikanska senatorer säger definitivt nej till att rösta för en republikansk domare. Egentligen är det inte en enda republikansk senator som har sagt nej ännu. Men man kan ju, i och med att Lisa Murkowski sa nej på samma morgon före RBJ dog, så kanske man kan räkna bort henne då. Men så jag skulle säga, titta på vad Mitt Romney säger, titta på vad Susan Collins säger, och titta på vad Cory Gardner och kanske Lindsey Graham säger.
Vi kan avsluta i lite mer lättsam ton. Alltså, ni har hört nu att det är väldigt polariserat i USA och strikta linjer mellan demokraterna och republikanerna i den här frågan. Men på ett privat plan så var ju Ruth Bader Ginsburg och Antonin Scalia, alltså politiskt eller ideologiskt, så stod de på motsatta sidor. Helt motsatta sidor, en liberal och en konservativ sida. Men på sidan om så var de vänner och de umgicks, och de hade väldigt bra relation trots att de hade helt olika politisk syn på saker och ting. Så att vänskapet, det kan fungera även om man har politiska och ideologiska och filosofiska meningsskiljaktigheter. Och vi kan avsluta så, för det är en egenskap som fler skulle behöva i det här polariserade klimatet som råder nu, kan man tycka då.
Absolut, Johnny.
Okej, tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1187 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.